Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Simon Tibbling fick onekligen en fin start i sin nya klubb Bröndby. Han lyckades avgöra ett laddat derby mot FC Köpenhamn i sin första match. Och det gamla storlaget Bröndby, som varit på dekis under flera år, toppar tabellen när ligaspelet nu går in i sitt avgörande. För Simon Tibbling, med U21-EM-guld och massor av ungdomslandskamper på meritförteckningen, skulle man kunna tänka sig att en VM-biljett vore ytterligare en morot under våren. Men i den här podden erkänner han att han mer eller mindre gett upp tanken på att få resa med till Ryssland.
Ja, nu har jag aldrig varit med i ett landslag, ett A-landslag någonsin. Så ska man ta sin en trupp nu här på slutet då. Man tar sista kvalen här och sen träningsmatcherna och sen VM-trupp, så ska man göra något exceptionellt bra. Man ska chans ta sig med. Så pass bra har jag väl antagligen inte varit som jag inte är med.
Tibbling berättar varför han lämnade holländska Groningen för Brøndby och om succén i den danska ligan. Men vi blickar även bakåt mot den fantastiska U21-sommaren 2015 och Tibbling bryter en lans för sin gamla förbundskapten Håkan Eriksson, som nästan helt försvunnit från fotbollen efter att han fick lämna förbundet och U21-jobbet.
Jag var inte behållen på någonting, det tyckte jag kanske var konstigt. Jag vet inte hur det funkar eller hur kommer det alltså någonting var sådär, men det är klart. Om man har gjort ett sånt bra jobb som man har gjort, så klart, det tycker jag man ska utnyttja den erfarenhet och det han har gjort, liksom, att behålla det.
Simon Tibbling tar med oss på sin resa när han var omsusad talang och besökte Europas storklubbar och bland annat nobbade Manchester United, där han träffade Alex Ferguson innan han hamnade i Djurgården. Men även att han gärna hade fått testa vingarna i Ajax, som var ytterst nära att värva honom från Brommapojkarna.
Ja, det hade varit kul att se om man hade kunnat utvecklas ännu mer i Ajax till exempel. Det kommer man aldrig få veta det, man ska inte gråta eller spillmjölk, men det är klart, någon gång har man ju velat se vad som man hade kunnat hända om man hade fått den möjligheten att gå dit.
Men vi börjar som vanligt podden med en faktaruta. Ålder?
23.
Bor?
Köpenhamn.
Familj?
Mamma, pappa och lilla syster.
Utbildning?
Gymnasiet.
Lön?
Privilegierat att få lön för något man tycker kul att göra.
Bil?
Mercedes.
Hobby?
Fotboll.
Språk?
Svenska. Helt okej på engelska och lite holländska och danska.
Vem är för dig världens bästa spelare genom tiden?
Messi.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang?
Det är nog U21-EM-guldet med Sverige.
Vilken är din största fotbollsmerit?
Ja, det är nog också U21-guldet då. Kanske holländska cupen då, så här, men jag tror U21-guldet är större.
Vilket är ditt favoritlag? För jag utgår från att du har ett. Och varför är det ditt favoritlag?
Alltså, jag höll mycket på Liverpool när jag var liten då. Det var på grund av Michael Owen då. Jag tyckte han var väldigt bra. Han var liten och snabb och gjorde mycket mål. Så här gjorde jag att jag började heja på Liverpool.
Vad hör du mest på planen? För att bli, när motståndarna vill psyka dig?
Oj, nej. Hör faktiskt inte så mycket. Alltså, ja, de psykar aldrig mig nästan.
Vem är den bästa du spelat med och emot?
Den bästa jag spelat med är nog Sharon Chiri i Groningen. Och emot är nog Andres Guardado i PSV.
Under din karriär, vad har du gnuggat mest på för att förbättra?
Ja, det är väl nog, jag har nog jonglerat väldigt mycket med bollen.
Vilken egenskap kan du bli avundsjuk på om du ser oss antingen en medspelare eller en motståndare?
Ja, snabbheten framförallt.
Har du något mål du gärna tar fram på YouTube och kollar för att bli på gott humör?
Ja, jag har fått ett nu här på slutet då. När jag fick årets mål i Danmark då. Så det kan jag plocka fram ibland.
Vilket uttryck använder du för mycket?
Ja, men tror jag.
Vilken är din dyraste pryd?
Ja, mitt PlayStation kanske.
Vilket köp ångrar du?
Nej, jag ångrar ingenting tror jag.
Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastiken?
Någon historia eller geografi.
Du får 10 miljoner i handen. Vad gör du?
Ja, kanske köper en lägenhet då och behåller resten.
Vad gör dig rädd?
Gluten.
När var du lycklig senast?
Ofta. Jag tror jag är rätt lycklig nu faktiskt.
Vad står det på din gravsten?
Ja, han gjorde sitt bästa i alla fall.
Namen weer van Groningen. Reactie Tiebling. Gaan maar schieten en het doelpunt zelfs. Dat is zijn eerste in dienst van FC Groningen. Simon Tiebling. De voorzetten komen maar niet aan vandaag bij Groningen. Dus moeten ze het maar hebben van schoten van afstand. Van grote afstand. Eerst Sherry en nu Tiebling.
Simon Tibbling hade ett par bra år i holländska Groningen efter flytten från Djurgården. Han etablerade sig snabbt i laget och förutom några perioder under den sista tiden i klubben var han mer eller mindre given i startelvan. Så varför valde han att lämna Holland? En liga som ändå har fortfarande hyfsat hög status och istället flyttat till Brøndby och Danmark. Vilken säsong du gör i Brøndby? Vad är det som har landat rätt?
Ja, tack. Det känns bra. Kommit in bra, ett nytt lag. Och framförallt går det väldigt bra. Vi vinner mycket fotbollsmatcher och det är lättare att vara bra i ett lag som går väldigt starkt. Och när hela laget går väldigt bra så är det lätt att hitta sina få göra det man är bra på många stunder i matcherna. Och det är väl det som har funkat nu i många matcher där vi har. Det var spelat väldigt bra i Brøndby, att man har liksom fått kunna göra det man är bra på mycket under matcherna.
När jag pratade med Johan Larsson, jag gjorde en podd med honom i samband med januari-turnén, så sa han att det var nästan en för bra värvning för Brøndby, att det hade blivit så lyckat. Hur känner du själv att du passar in i Brøndbys fotboll?
Jag tycker jag passar väldigt bra. Vi spelar ju väldigt, en diamant på mittfältet med många in i mittfältet. Så vi har väldigt stor rörlighet och frihet när vi spelar. Så det passar väldigt bra att kunna liksom vara ständig i rörelse och väldigt aktiv i matcherna. Så själva systemet passar mig oerhört bra.
Ni är ju med i en tajt ligakamp där ju Brøndby kan vinna första guldet sedan 2005. Då Mikael Laudrup var tränare. Det har varit några tunga år. Känner du till hur tungt klubben har haft det?
Ja, alltså, man växte ju upp med att de var rätt starka. Så här, det började vara mycket svenskar där. Elmander och Micke Nilsson, Holmén med flera. Och de var väldigt starka. Och sen förstod jag att det var så illa som att de höll, till och med var någon match de höll på att åka. Jag tror det var en avgörande match för att åka ut till frustration där i Danmark. Då. Så de har verkligen varit hållit på liksom att tappa det, att vara topplaget och åkt ner lite grann och inte åkt ur, men ändå liksom tappat den här att man var liksom en ledare klubb i Skandinavien. Då. Men nu, styrningen de sista åren, har man väl varit på väg upp då. De kom väl tvåa förra året då, och I år är det ju en tät match där med Midtjylland som det ser ut just nu. Så de är i alla fall på väg tillbaka där de har varit förut.
Hur förvånad är du att FC Köpenhamn inte hänger med?
Ja, väldigt förvånad såklart. Utan när jag kom hit så där i sommar så var i Köpenhamn liksom, då hade de ju varit i, de var väl nästan vidare i Champions League i alla fall och tog sig ganska långt i Europa League och hade dominerat dansk fotboll i alla fall väldigt många år. Så att de skulle vara så långt efter det tror jag ingen hade trott. Utan det är en jätteskräll och förvånande för mig.
Vad talar för att ni håller Midtjylland bakom er?
Ja, förhoppningsvis att vi har in en väldigt bra period. Vi var ett tag sedan vi förlorade. Och kan vi hålla det så har vi stora chanser att kunna ta hem titeln. Sen är det ju tufft. Liksom, Midtjylland är ett bra lag. Och det är viktigt för oss att vi försöker liksom, hålla vårt spel som vi har haft nu. Att vi kunnat, liksom, som vi gjort, att vi har fått många poäng. Men det blir intressant med sådana här mästerskapsserier när man ska möta alla lag igen. Utan det blir liksom... Du ska möta alla de fem, sex, ja, det är ju sex lag. Alltså de fem bästa lagen skulle du möta, dubbmöte igen då. Så det är så många pengar att spela om, så det är långt ifrån klart. Och du ska möta Midtjylland två gånger till, så det blir oerhört tufft.
Ja, hur ser du på det? De har ju lagt sig till med det här ett slutspel som ju fanns i svensk fotboll för väldigt länge sedan. På 80-talet sen hade man ju en mästerskapsserie i början på 90-talet innan man la ner det. Hur ser du på det upplägget?
Jag har aldrig varit med om det förut, så jag har aldrig tänkt på att det är några länder som har det där. Det här är förstås man själv upplever. Det är ju ett kul sätt att förlänga serien på. Du får spela väldigt många bra matcher. Så där. Och det är väldigt kul också när det blir så spännande. Som förra året kanske inte var lika intressant när jag tror att Köpenhamn har dragit iväg ganska långt före. Så då kanske inte tappar lite. Där. Försöker man spela med Europaplatser och så där, men just nu när det är så oerhört jämnt och så får jag nu samma poäng som Midtjylland. Vi ska möta dem två gånger till, blir ju många oerhört intressanta matcher både för oss i laget, publik och medier. Så det är ett intressant upplägg på så sätt att man kan få till det så här tajt. Det är kul.
Du fick ju en speciell inledning får man ändå säga. Du hoppade väl in i ett derby mot FCK och gjorde mål. Ett väldigt omskrivet derby, inte bara positiva skäl, det var ju stökighet och så. Hur upplevde du det?
Nej, det var så. Jag var varit i klubben tror jag. En vecka tror jag det var där bara. Så fick jag hoppa in då, min första match då, i Superligan. Andra bollkontakten då, så fick jag göra mål då, i 90 minuter. Så det var en optimal start kan man säga i klubben. Jag kunde inte fått en bättre start än för att avgöra första matchen mot Köpenhamn. Och det var ett tag som Brönnby eller slagit Köpenhamn också på ett par år. Så det var en väldigt fin start. Och tyvärr så urartade jag redan efter det. Men det var ändå en fantastisk upplevelse för mig själv och för klubben också.
Ja, det var ju stökigt. Och hur jämför, du har ju spelat derby i Stockholm. Hur står sig ett Köpenhamns derby mot ett Stockholms derby?
Det är nog ganska lik tycker jag. Det är väldigt bra tryck i matcherna. Jag har ju bara spelat derby mot AIK då. Så jag tycker att det påminner väldigt mycket om varandra. Det är otrolig stämning. Fantastiska inramningar. Och det är något speciellt med de matcherna. Det känns som att de leder sitt ena liv lite grann. Allt som har hänt, det gäller liksom inte när man spelar derbymatcherna. Utan de tar liksom egen fart på sätt. Så det är en otrolig upplevelse varje gång.
Hur rädd kan man vara med tanke på de stökigheter som var? Kan du röra dig överallt i Köpenhamn eller finns det vissa delar där man som Brönnby-spelare inte ska visa sig?
Jag har inte hört någonting i alla fall så här. Men jag tror att det ska vara lugnt. Jag tror att alltså, matcherna är ju alltid trygga. Då är det ju alltid så mycket folk. Så det reflekterar inte så mycket över liksom, att det är vad som händer utan du spelar bara matchen. Och så är du så mycket in i din bubbla för det är så fantastisk fotbollsmatch att få spela. Liksom, både om det är Stockholm eller om det är Köpenhamn så... Jag försöker mest njuta av att spela den matchen för det är så oerhört kul att spela den.
Annars är det ju rätt risigt med publik i danska ligan. Det märker man ju när danska spelare kommer till allsvenskan och tycker det är häftigt med den publiken. Hur är det liksom när ni åker ut på den danska bystan och möter Horsens och Randers och så?
Ja, det är ju... Framförallt de mindre lagarna har ju mindre publik. Så det är ju oftast... Det känns när jag spelar i Brönnby att vi spelar på hemmaplan nästan hela tiden. Även fast vi spelar på andra grejer så oftast är Brönnby publiken det som är störst. Även fast det är bortamatcher så är det nästan mest publik från Brönnby. Så det är kul på så att när man spelar i Brönnby och att det känns allt som du spelar på hemmaplan. För det är alltid bra tryck kring oss när vi spelar. Men klar, det är i syn tycker jag att de här sämre lagen inte har samma publiksnitt som... det går klart. Det är också ett litet land som man kan inte ha hur mycket publik som helst. Men klar, det hade varit kul om det kunde vara lite mer publik på matcherna. I mitt fall så reflekterar jag bara över det Brönnby spelar. Och då är det alltid väldigt bra i alla matcher vi spelar.
Hur står sig, det är inte så länge sedan du lämnade ju Allsvenskan 2014. Hur står sig danska ligan kontra Allsvenskan?
i fotbollsmässigt då?
Ja.
Det är nog rätt lika, tror jag.
Men är det ingen skillnad i fotbollstyp?
Ja, det är nog också för lag till lag sådär. Men alltså, jag tycker ligan i sig tror jag liksom att det är ganska likt på kvaliteten. Sen spelar laget spelar också. Vi i Brömby spelar nog ganska olikt. Jag tror nog inget lag i Skandinavien spelar på exakt hur Brömby spelar sådär. Men jag tror typ om man kollar nivån så tror jag det är rätt lik sådär.
Läser man lite om dansk fotboll så de som sänder den, det är ju MTG och Discovery i Danmark som sänder den. Bägge de vill ju minska ligan, för de vill få ner färre lag och det lutar väl åt att det går ner från 14 till 12. Hur ser du på det? Är det bra?
Jag vet inte, jag har inte heller reflekterat så mycket över det, men jag vet inte, på ett sätt tycker jag det är kul att det är många lag som är uppe. Du får möta många olika lag och du får möta, liksom, det blir lite mer spridning på matcherna. Sådär. Om det blir tight liga så möter du lagen väldigt, väldigt ofta. Det gör du nu också för sig, men ifall du får bättre matcher så alltid, du väger alltid någonting mot varandra. I en perfekt värld kanske alla ligor skulle kunna vara som Spanien, Tyskland, man har 34-38 matcher och dubbelmöte liksom, och sen spelar i en serie sådär, men om du vill ha kvalitet på matcherna och ha de bästa lagen så kanske inte går att ha så många lag, utan det kanske drabbar andra divisioner också. Så det är svårt det tycker jag. Men jag tycker att det systemet som är nu med 14 lag och sen slutserie är bra. Jag tycker framförallt om det blir som det blir i år, att det blir väldigt många intressanta matcher, så tycker jag att det är ett bra system.
Om vi hade tagit Brömby och lyft in i Allsvenskan som nu startar, hur hade det gått?
Jag hoppas att det vunnit. Sen är det alltid svårt att vinna serier, så det finns många bra lag i Sverige också. Så det är så svårt att svara på. Det är så svårt att stoppa in lag i serier. Så men jag har hoppats på att man hade vunnit i alla fall.
Om du säger att du tror inte att det finns något lag i Skandinavien riktigt som spelar som Brömby, hur spelar ni?
Väldigt aggressivt, väldigt pressande system. Med väldigt många spelare som är aktiva. Och väldigt, liksom, väldigt många löpigt på många spelare. Med väldigt, väldigt hög press och intensivt spel. Så jag tror att det tror jag inte så många lag kan ha spelat som på det sätt som Brömby spelar.
Och din position för de som inte följer Brömby in och ut?
Ja, vi spelar med en diamant på mittfält. Så vi är en sexa då, som ligger framför backlinjen. Så vi är två åtter då, framför. Och det är en av de två framförallt som spelar.
När du gick till, du lämnade ju Groningen efter 2,5 år. Vad fick dig att fastna för Brömby?
Jag hade ju kört fast lite grann där i Holland. Jag var där rätt länge sådär. Och kände väl att det var dags för mig liksom att hitta en ny utmaning. Jag har varit där nästan 2,5 år. Ja, precis. Så då kände man liksom att nu vill man helst göra något nytt. Komma till ett nytt ställe liksom och få ny energi och spela en ny typ av fotboll. Och då var helt enkelt Brömby det bästa alternativet jag hade då. Med en väldigt intressant liksom, idé. Liksom hur de ville spela fotboll. Hur de ville använda mig och sådär. Och kände också att klubben var på väg upp. Liksom. Man kände mig väldigt intressant tränare, intressant tryck kring klubben så här, så kändes som att det var ett bra steg att ta och kunna utvecklas ännu mer.
Har du några svenska spelare som du pratade med och som hade erfarenhet av antingen danska ligan eller Brömby för att liksom bekanta dig?
Jag pratade ju med Ludde, alltså,
Ludde Augustin,
ja, Augustin, så jag pratade ju dagligen med så han fick ju bra referens på själva ligan då, och även som Brömby som klubb då, hur de spelar och hur jag bor i Köpenhamn då. Och sen pratade med Johan förstås då, som jag ringde med,
alltså Johan Larsson, ja.
Ska man säga efternamn också?
Nej, det är jag som flikar in, om inte alla fattar det. Men Johan Larsson som är ju lagkapten.
Som är lagkapten, så han pratar jag också med en hel del, två gånger tror jag. Och han berättade exakt hur klubben fungerar där och siktar på den. Så framförallt de två som jag pratade mest med.
Och hur sålde de in det?
Johan sålde väl in det liksom att han tyckte att det skulle passa mig perfekt. Och en väldigt bra klubb, klubben är verkligen på gång. Och det har varit väldigt intressant på gång och sådär. Och Ludde var mer, han pratade med mig som Köpenhamn tror jag, som stad. Det är ett väldigt fantastiskt ställe att bo på. Det finns bra restauranger. Han berättade massa restauranger han har varit på som han tyckte om väldigt mycket. Så.
Har du varit på dem nu?
Inte alla, men en del har jag varit på. Det har varit med alla. Men inte, han har tid att äta på alla restauranger till tiden. Det är så mycket tips.
Om man ser till Brömby och den fotboll de spelar, så danska tränare som kommer hit verkar ha svårt att överleva i Allsvenskan. Hur skiljer sig er tränare?
Ja, han är tysk då, så kanske därför det går bra då, att han inte så han har ju varit på väldigt hög nivå, både Leipzig och Stuttgart tror jag det var. Så han har ju varit på väldigt hög nivå sådär. Så, han spelar väl mer tyst tror jag, med sin intensiva press och snabbt passningsspelare och sådär. Så, det är väldigt annorlunda mot vad jag, de tränare jag haft tidigare, så jobbar han på ett väldigt annorlunda sätt och spelar på en helt annan typ av fotboll vad jag har sett tidigare. Och det är väldigt kul att få lära sig.
Hur är hans ledarstil?
Rak och väldigt ärlig.
Rak och ärlig låter som en omskrivning för att man får en och annan hårtork om det inte går bra. Hårtork, det vill säga utskällning.
Ja, det kan hända också.
Hur tar du det?
Nej, men det har man ändå lärt sig. Det har man ändå fått, alltså både i Sverige och i Holland har man ju fått liksom, hårtorkar. Det ska man väl ha ibland. Så det behöver man, tror jag, för att hålla sig skarp.
Om man ser till Danmark så kan man ju uppleva det som ett steg tillbaka om man har liksom lämnat Skandinavien, gått ut till Holland och så går man tillbaka. Men alla kanske inte har full koll på att det finns ju en väldigt gynnsam skatteeffekt om man går till Danmark. Att man bara betalar lite drygt 30%. Hur mycket spelar det?
Nej, alltså det var inte så mycket ekonomi faktiskt i det här fallet. Nu tänkte jag väl nästan mer på klubb och sådär. När jag spelade nu är mycket bättre. Nu var när jag var där, då var man ju liksom ett mittellag. Man kom ju liksom sjua. De tre åren jag var där. Och Groningen var ju likadant. Det blev ju liksom sjua eller åtta. Så minst fall såg jag chans att få spela ett lag som kunde slåss som medaljer och Europaplats och få vinna mycket fotbollsmatcher. Så i det här fallet såg jag mest en chans att få spela ett lag som kunde liksom dels liksom föra fotbollsmatcher, kunna vinna många fotbollsmatcher och liksom se mig själv spela, liksom utvecklas mycket och få slåss kanske medaljer och få spela Europaspel. Det lockade väldigt mycket.
Vad ser du framåt? För vad har du, 4,5 års eller 5 år?
5 år, ja.
5 år, så till 2022. Så du är ju rätt fastlåst. Men vad ser du framåt?
Nej, som alla spelare så drömmer jag att man spelar på den högsta nivå man kan nå. Och komma till de här topp 5-ligorna, eller topp 3-ligorna. Och få chans att spela med alla bästa. Kanske få spela Champions League då. Det är så att man drömmer om att möta de bästa och se hur det är på den nivån. Om man kan hålla på den nivån. Det är väl den stora drömmen att se. Om man liksom, man ser alla de här världarna på TV varje dag. Och ser om man själv skulle kunna möta dem i match. Och hur liksom, man skulle kunna hålla på den nivån eller man bara är helt borta liksom.
Hur mycket just, apropå det, jag menar Ludvig Augustinsson har ju liksom stegrat, din kompis från BP, stegrat sin karriär, Blåvitt först och sen då FCK och nu då gått till Werder Bremen för liksom en av de här stora ligorna. Hur mycket sneglar du på honom och andra av dina gamla kollegor?
Jag sneglar jättemycket på Ludvig faktiskt, men eftersom jag växte upp med hans särskap så har jag följt hans karriär väldigt närgående så jag ser många av hans matcher, både när han var i Köpenhamn och nu när han är i Werder Bremen. Så det är jätteinspirerande att se hans resa, hur den har varit. Liksom. Han liksom har tagit de här stegen och idag spelar i Bundesliga i topp 3 till och med, skulle jag kunna säga, på liga. Så det, han är ju till och med på så pass hög nivå att han är i topp 3-liga och spelar varenda minut och gör det väldigt, väldigt bra. Så det är väldigt imponerande och inspirerande att se att man kan göra det. Alltså, och han gör det så pass bra. Det tycker jag är jättekul.
Om du får drömma lite, vad ser du dig själv då?
Alltså det får välja fritt nu med en liga och spela i. Då hade det varit klart att alltså Premier League, hur det är med sin marknadsföring. Så jag kanske inte tror att det skulle kanske passa fantastiskt i Premier League så här, som spelar typ. Men alltså om man kollar på det intresset på den ligan och liksom nivån och så här. Så, och liksom det hypen kring den ligan, så det hade varit otroligt stort att få representera en Premier League-klubb. Det hade du.
Kan du inte själv känna, jag menar jag vet att du är väldigt fotbollsintresserad, lite nördig nästan, att kan du inte känna att Europafotbollen, att den har vuxit iväg för långt liksom just med Premier League och så, att det är mer Harlem Globetrotters än...
Ja, men det är klart, det känns som att avstånden det blir svårare och svårare att ta sig till topp 5-ligorna, för nivån, sen är det så att fotbollen går alltid framåt och spelar blir alltid lite bättre, så såklart att de dras också mer och mer till samma plats. Det känns som att nu är de bästa spelarna, de är nästan bara i de här toppligorna, de spelar inte längre kanske i topplag som gjorde för till exempel att Ajax kunde kanske ha toppspelare, ja, nu kanske det är längre tid så, men 15 år så kunde kanske toppspelare spela till exempel Ajax och vara världsstjärnor lite grann, men idag är alla världsstjärnor i liksom, de är de bästa ligorna, det är där de håller hus och där, så det har blivit mer och mer spetsigt där i den här toppfotbollen, de drar sig till samma plats och då blir det ju såklart svårare att ta sig till toppligorna när alla bästa spelare rör sig dit.
Du gick ju till holländska Groningen 2014 på hösten och började spela i 2,5 år. Du inledde starkt och ni vann kuppen och så, men även hade perioder när du var utanför. Vad lärde du dig mest av tiden i Holland?
Jag lärde mig oerhört mycket, gjorde jag. Jag fick en otroligt bra start. Så. Kom rakt in i laget. Jag hade lite flyt sådär, men det var någon som blev skadad just. De bröt armen, tror jag, sista matchen i december då, när jag skrev på. Så det var ganska perfekt att komma och smyga in där som mittfältare och bara ta den lediga platsen då och spela. Och så fick jag en otroligt bra start och kom till också ett väldigt bra Groningen just då. Så vi lyckades vinna kuppen och kom till Europa League. Och spelade Europa League faktiskt den här hösten då. Spelade matcherna mot Marseille och Braga och många. Så det var otroligt fin start. Otroligt kul och lärorikt att spela där. Och blev årets spelare andra året också i Groningen. Så det var av fansen och utrustningen. Så det var fantastisk start och sådär. Sen sista året så... Så det så bytte vi tränare då. Så fick jag lite halvdans start. Jag hade en knäskada först. Och sen åkte jag på OS. Så jag missade det dels på försäsongen. Dels missade de inledande matcherna på ligan och sådär. Så då var jag faktiskt utanför lag en del. Framförallt i början där var jag utanför lag en del där innan jag tog mig in igen som ytter. Faktiskt. Så sista året spelade jag faktiskt mest yttermittfältare då. I skillnad mot de första året spelade jag inmittfältare då. Så sista året lite trögare. Jag hade inte samma flytspel som jag hade när jag var centralmittfältare då. Men lärde mig oerhört mycket. Spelade mycket matcher på både i Europa och i holländska ligan. Och möta många bra spelare. Och lärde mig en ny typ av fotboll och spela lite annorlunda hållare om man gör i Sverige och Danmark.
Vad är det man, när du pratar om en ny typ av fotboll, vad är det man lär sig då?
Du lär, framförallt så måste du vara väldigt aktiv i matcherna, för du är så mycket mer ansvarig för en spelare. Alltså du har inte samma covering och men täckning liksom, som du har i Sverige och Danmark. Är du ganska täckt hela tiden. Du har alltid spelare liksom,
det är någon som hjälper dig,
som hjälper dig och täcker upp för dig hela tiden, så att där kan du alltid liksom reparera misstagen på samma sätt. Men i holländska ligan så den här täckningen, den är inte riktigt på samma sätt som du har i... Där räknar man med, du ska fixa liksom din spelare lite grann. Och det gör att när du väl gör misstag ibland, då ser du ganska... Du ser till mig dåligt ut, för du kanske har bort en spelare, han löper bakom ryggen på dig. Och så har du inte riktigt det här täckningen där du var. Någon kanske bara kommer att täcka upp för dig. Men här kanske de bara löper förbi och så ligger du liksom 3-4 meter efter. Så hinner du inte fatt och så blir du mål, så ser du inte så... Ser du inte så bra ut.
Just omställningen, du var hyfsat ung och hade liksom gjort det bra i Allsvenskan och då ta klivet upp till Holland och gick så bra till en början. Vad tror du gjorde att det liksom gick lite trögare och att du liksom inte fortsatte på den ledden, att du faktiskt flyttade tillbaka till Skandinavien?
Nej, men jag tror att det är också tufft att vara där. Det liksom, du ska också göra det liksom bra vecka efter vecka liksom och... Det kommer också upp många bra spelare i Holland. Så där, och, konkurrensen är hård såklart. Och det är nog lätt att när du väl liksom, kanske liksom kör fast där. Då är det lite svårt att ta dig in i laget. Alltså, det händer ju saker i fotboll hela tiden. Liksom, att fotboll är en sport som det går väldigt mycket upp och ner. Och är, liksom, det händer med tränarbyten. Med spelare, så kommer nya spelare in och nya spelare ut. Och, det är en stor allians både spelare liksom och tränare, och du spelar med nya spelare och det spelar dit. Och sen som jag hade då, att jag var innermittfältare första ett halvt år, så andra år spelade jag bara yttermittfältare. Så det händer ju så mycket saker liksom. Sen var det väl så att jag fick en väldigt bra start där, och tyvärr kunde jag inte leva upp till den sista året då. Det var ju synd. Sen varför sådär, så ja, jag försökte hitta 100 anledningar och till varför det inte gick så bra, men det, eller ja, man fick sämre sista året. Men varför, ja, det var helt enkelt tufft, tror jag.
Hur mycket politik är det i klubbar och att man har satsat mer pengar kanske i en annan spelare eller den typen? Hur mycket sånt känner du att spelar roll?
Jag har inte tänkt någonting på det. Jag vet inte, det finns väl säkert någonting i alla klubbar, men ingen som är reflekterat.
Du skiftade själv agent. Var det för att du ville på något sätt vidare, eller?
Jag ville väl vidare det efter det första ett och ett halvt åren då, när jag kände att jag blev årsspelare. Då kändes det som ett bra läge att ta mig vidare då. Men ja, det är alltid liksom, du ska hitta köpare, du ska vara rätt liksom bud och allt. Det är mycket som spelar roll så där. Men ja, jag lyckades tyvärr inte ta mig vidare då.
Hur nära var det, eller var det ens nära?
Nej, jag tror inte det var så speciellt nära. Alltså nära då, alltså...
Vad fanns det för klubbar in?
Ja, alltså, intresse fanns väl sådär. Men sen det är också intresse till övergång. Och man ska komma överens med Groningen, mig. Så det är ganska långt ifrån, tror jag. Det var aldrig något som var så speciellt nära, skulle jag säga.
Om man ser till att du lämnar Groningen och flyttar tillbaka till Skandinavien. En del skulle ju uppleva det som att man går ner i, alltså den här statusen som ändå finns på något sätt. Att man har tagit sig ut i, lite längre ut i Europa och sen gått ner. Hur resonerar du där?
Nej, ingenting egentligen. Jag tänkte inte så mycket på det, utan i mitt fall så kände jag mest liksom att för mig så tycker jag ändå Bröndby som klubb är liksom samma storlek som Groningen, så jag känner liksom inte att det var något steg ner i så sätt, utan jag känner mer liksom att nu kommer jag till en klubb där jag kan lära mig oerhört mycket. Jag har chansen att få spela Europa, spela få nya erfarenheter, spela nytt land också. Eftersom jag har spelat både Holland och Sverige, lärt mycket. Nu kan jag spela ett annat land med också en tysk tränare och få lära mig ett annat typ av spel. Så det var väldigt lockande, tyckte jag.
Du gjorde ju årets mål i Danmark. Vad betyder det och det blev framröstat till dig då?
Ja, men det var kul framförallt. Att, jag har inte gjort så många mål att kunna få göra ett i alla fall som blev snyggt. Så jag var glad att kunna få ett sånt pris. Jag tror att jag skulle kunna få så här årets mål i dansk fotboll. Så det, just i Danmark, det är ett annat land. Det är inte, det är nog, så att få som utlänning få ett pris i ett annat land som årets mål. Det var ändå ett oväntat, för det var ändå röstning. Så jag tänkte man kanske skulle rösta på till exempel Eriksens mål. Han gjorde det, sköt i Danmark till VM då. Det var ett väldigt fint mål. Jag tänkte man liksom, att jag ändå blev framröstad då, det tyckte jag ändå var, det var oväntat och kul för mig.
Vad var ditt mål hade? För de som inte har sett och lyssnat här
nu. Framförallt så var det ett vänsterskott i krysset då. Det var ganska fina kombinationer innan där. Så hade jag en sula med höger och så sköt jag med vänster då. Och så fick jag en väldigt bra träff och det gick rakt upp i krysset där. Så det är inget typiskt mål som jag har gjort så ofta.
Du har även varit med i veckans lag och lite så. Vad betyder det för en? Liksom, hur mycket tar man in av det?
Nej, inte så mycket egentligen. Utan det man tar in mest är väl att laget funkar väldigt bra på matcherna. Jag tror att innerligen vet du oftast själv när du spelar bra och då. Det är ganska lätt att din känsla är oftast den rätta. Känner du att du spelar bra så har du ofta gjort det. Och i vårt, liksom, när du vinner fotbollsmatcher är det lätt att kännas bra. Och i den liksom, medgången som vi har varit på i Bröndby så har liksom inte behövt så mycket beröm runt omkring, utan det är liksom direkt med den känslan man har haft liksom i klubben och i laget. Liksom, den har varit fantastisk. De här sista målen liksom, där vi har vunnit oerhört mycket fotbollsmatcher och vi har spelat bra väldigt många matcher. Den känslan är den bästa.
I Danmark så firar man gärna med en bayer. Hur gör du? Du är ju absolutist som ju många ur er generation är av fotbollsspelare. Just i Danmark är ju skillnad, man gärna kastar in en backa och två i omklädningsrummet. Hur är...
Ja, alltså, jag har ju gluten också, så det gör att jag kan inte dricka det där, som skulle jag bli sjuk, så det är ganska lätt att säga nej i så fall, som det skadar min kropp ännu mer än vad det normalt bara gör. Så mitt fall har det liksom aldrig blivit av, som aldrig hunnit med det där. Sen har jag liksom aldrig sett någon anledning till att börja överhuvudtaget. Sen så i många fall så gör det också gluten i det, och det tål jag inte.
Hur allvarlig är din glutenallergi?
Ja, alltså, det är så, så länge jag inte äter så är det inte dugg allvarligt. Men det är klart att jag fick diagnosen när jag var 2 år, tror jag. Sådär, så då var jag rätt sjuk i början. Sådär, så de sa till liksom, du ska ju inte äta liksom, för det skadar din kropp. Jag var ju sjuk de första 2 år jag led och spydde mest. Och sådär, så det är klart att det gör kroppen svag framförallt. Och du får lättare få skador och du blir sjuk. Så den är väl allvarlig om jag äter det. Men så länge jag inte äter så är det inga problem.
Hur mycket försvårare är din karriär? Eftersom man ju som spelare ändå måste tänka på vad man äter, man reser mycket och liknande.
Det har varit svårare för... Alltså idag så är det ganska lätt. Alltså det har gått framåt så mycket. I Sverige är det nästan så... Alltså har det blivit nästan för lätt på slutet. Alltså alla har ju stort sett koll på det. Det finns så mycket produkter som helst att köpa. Så även Danmark och Holland har också blivit mycket bättre. Men det var ju svårare liksom för 10 år sedan, 15 år sedan, när man liksom var utomlands där. Man var ung med barnpåkarna och spelade turneringar. Eller man var ute och provspelade någon gång, så var det svårt när man inte har samma koll. Så jag inte riktigt vet vad det är för någonting. Så det hade framförallt varit svårare. Jag tror jag lever i rätt tid. Jag tror jag lever i en tid där liksom det har öppnat upp sig lite grann. Och folk har mer förståelse och vet vad det är. Sådär.
Ja, för vilken förståelse. För ofta kan man ju känna att fotbollsvärlden är lite inskränkt. Och allt som kommer inte riktigt passa mallen ser man gärna ner på eller liksom...
Ja, jag tror framförallt att liksom, ja, det är en sjukdom, så folk vet ju mer om det då. Alltså folk har liksom mer koll på det. Och på så sätt så sprids det liksom och fler vet om vad det är för någonting, och då är det klart mycket lättare liksom att liksom lösa problem. Till exempel när jag var i Djurgården, det var ju liksom 7 stycken som var gluten. Sen liksom, utomlands är det inte lika många som är det, men man får ju fler då. När jag är där så lär de sig, så får man jobba med.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Med målet mot Portugal som tog Sverige vidare i U21 EM 2015, sedan ett mot Danmark i semifinalen, så blev Simon Tibbling en matchvinnare för U21-landslaget på vägen mot EM-titeln. Ett flertal av hans kompisar från EM-bragden har tagit klivet in i A-landslaget. Men Simon Tibbling har ännu inga A-kamper på CV. Hans starka säsong i danska Brøndby har inte gått förbundskapten Jan Andersson obemärkt förbi. Men frågan är om inte VM-chansen försvann helt när Tibbling tackade nej till att följa med på vinterturnén i januari.
När vi träffas så är det ju mitt i en landslagssamling och du var inte på Friends Arena när Sverige förlorade mot Chile. Men du såg matchen, vad var ditt intryck?
Nej, men det var för en träningsmatch, så var det, tyckte jag, var väldigt, fan, var bra tryck framförallt. Det var väldigt mycket folk på matchen och träningsmatcher är alltid så speciella och sådär. Men det var en kul match att se och en bra träningsmatch tycker jag. För en träningsmatch tycker jag var kul att se en liksom ganska bra energi både från Sverige och från Chile liksom. Och även så det sa kanske det sista på en träningsmatch, men för en träningsmatch tyckte jag var bra energi, bra liksom duellspel i många fall och ett par bra prestationer. Vi snackade lite innan här om Vidal som var väldigt bra. Han gjorde en väldigt fin match och det var kul att se Forsberg också, tyckte jag.
Om man tittar på det svenska landslaget så känns det ju som att centralt på mittfältet att det är lite problematiskt. Jakob Johansson ju korsbandsskada, osäker till VM. Albin Ekdal har ju haft av och till skadeproblem. Han var inte med i denna, det var inte med i den samlingen och så. Varför är inte du aktuell?
Ja, nu har jag aldrig varit med i ett landslag, ett A-landslag då. Någonsin så ska man ta sin en trupp nu här på slutet då. Man tar sista kvalen här och sen träningsmatchen och sen i VM-trupp så ska man göra något exceptionellt bra om man ska chans att ta sig med. Och det har väl, så pass bra har jag väl antagligen inte varit eftersom jag inte är med. Vilket inte är så konstigt, utan ska man ta sig in här på slutet så ska man ju ha lite flyt kanske. Nu kanske någon ska spela sig ur eller dra, tyvärr bli skadad då. Man ska kunna ta in den så här sista plats där som det har varit landslaget som kvar in under väldigt lång tid. De har gjort det väldigt bra tillsammans. Det är en fantastisk prestation liksom det de har gjort. Så ta sig in där ska man ju ha lite tur också som har varit exceptionellt bra i sitt klubblag. Så det är väl den kombinationen.
Hur mycket kontakt har du haft med antingen Janne Andersson eller Peter Wettergren?
Jag har inte haft så mycket kontakt så där, generellt. Så jag pratade med Janne på januari-turnén. Där tyvärr blev jag tvungen att tacka nej. Sen har jag vetat att de valt att kolla någon match på när jag var i Holland och i Danmark då, men ingen mer sån kontakt.
Varför tackar du nej till januariturnén? För där känns det som att du lite sumpade din eventuella VM-chans.
Alltså, grejen var så jag hade ju haft en jobbig period i Grånen lite grann, där jag var bort liksom, där liksom, kände liksom, det var viktigt för att komma in i ett nytt bra i min klubb och så kom jag sent in i Brömmen också och liksom, jag kom dit skadad också efter U21 då, när jag stukade foten och kände väl liksom att liksom, jag missade inledningen på den här säsongen då i Brömmen och missat ett par matcher där och sen tog det tag när jag kom, liksom, kunde ta mig in i laget då innan jag tog mig in på slutet då. Och kände att det var viktigt nu att få vara med liksom från början, ta mig in i laget och verkligen se till liksom att befästa liksom startplats och få spela mycket och kunna göra bra ifrån mig Brömmen. För att det är någonstans ändå det som är där, det är mitt klubb om man kan säga sig till ett landslag. Och så ska du vara med i ett svenskt A-landslag då, så måste du göra det väldigt bra i ett klubblag. Och då känner jag liksom att eftersom jag haft en period där det inte gått som jag ville att då, i Grånen, känner jag att det är väldigt viktigt nu att för min framtida fotbollskarriär, hur jag gör det nu i Brömmen är väldigt viktigt för mig. Och där känner jag liksom att det är viktigt för mig nu liksom att göra ett bra intryck i Brömby och se till liksom att jag kan vara så bra som jag kan vara i Brömby. Och så får landslaget, det får bli liksom en bonus som jag kan kvala sig in där. Men det måste liksom ske genom en prestation i Brömby. Liksom. Jag kan inte ta någon annan genväg utan, liksom, utan det var viktigt för mig att vara bra i Brömby så jag kan kvala sig in i ett landslag. Som jag också vet att Johan kvala sig in via Brömby. Så därför känner jag att det är viktigt för mig att göra bra ifrån mig där. Och sen hade jag också den här grejen med OS till exempel, när jag åter på OS till exempel, när man gjorde så här, när man missar mycket klubblag, det blir oerhört kämpigt att ta sig in igen, när man liksom missar ett par veckor på, då missar två sista för sig två veckor och sen ett par matcher med Grånen och så hade det liksom nytränare, det är så svårt att ta sig in efter den, när man har missat så mycket liksom och det känner jag väl nu att jag inte vill hamna i en sån situation så här i början framförallt, utan det känner jag var viktigt för mig.
Men hur mycket tryckte Brömby på? För Brömby har ju av tradition inte velat släppa spelare till svenska januari-turnéer. Och bland annat året innan när landslaget ville ha med Johan Larsson så sa man att han får vara med en match men inte två och då blev det ingenting. Hur mycket var Brömby på det att liksom...
Jag pratade med Brömby så de sa ju liksom att de helst om att det är viktigt för mig att jag kommer in i spel så som jag inte har varit här så länge. Så de tyckte väl också att det var ett bra beslut.
Det var Brömby som tog ett polisgrepp på dig helt enkelt.
De tog polisgrepp. Jag hade nog fått åka tror jag om jag hade velat åka. Eller om jag verkligen hade liksom tryckt på. För de får väl inte hålla emot. Eller, jag vet inte,
jo, det får de.
Man får det. Okay.
Ja, för det är ju inte FIFA-datum.
Så okay, det, visste
det, det ligger ju hos makten är hos klubbarna.
Okej, okay, det är så. Nej, men i alla fall, det var väl ett mesat beslut då. Klart, de sa väl också att det, var, alltså, att det var viktigt för mig att komma igång i Brömby. Och jag hade också den känslan att det är viktigt liksom, för mig. Jag hade oerhört gärna åkt på en turné. Det är alltid kul för ett land. Det är alltid som tyckte det roligt att finns att representera Sverige. Jag har varit U15 eller U21 eller vad det hade varit. Så hade det varit oerhört kul. Men det var viktigt för mig den här perioden. Det var väldigt viktigt för mig att få en bra start i Brömmen. Liksom. Jag prioriterade den här gången. Liksom. Sen om det är rätt eller fel. Det kan man liksom aldrig veta. Men det var viktigt för mig att göra bra för mig Brömmen.
Nej, för att du har gjort väldigt mycket landskamper. Jag tror du har gjort 62 landskamper på olika nivåer, men inte A-landslaget då. U23 är det högsta med OS. Och det känns ju som att nästa kliv skulle vara landslaget. Vad tror du att du saknar som gör att Janne Andersson och Peter Wettergren inte kallat in dig fast de varit och kollat dig?
Det är en helhet framförallt, tror jag. Man ska ha med A-landslaget. Framförallt så blir konkurrensen blir hårdare. Alltså, det är klart, den blir ju när du ska upp. Den blir liksom ganska, alltså, den blir liksom smalare och smalare så högt det kommer. Så det blir lite smalare ursäkt kan man säga. Men sen avslag blir den väldigt smal. Då är det bara den bästa som är där. Och det handlar ju då att vara så pass... När du ska slå dig in så är det också det tuffaste. Du ska slå in ett annat slag. För då ska du vara som på kanske ännu bättre när du väl tar dig in. För sen kan de ju lättare se dig när du väl är där. Då är det lättare att bedöma dig varje dag. Om du liksom, kan visa upp det där miljön. Men att ta dig in är det, liksom det svåraste. Liksom. Och då behöver man vara väldigt, väldigt bra helt enkelt. Och jag tror att de tycker väl att det är alltså, det handlar i alla fall om att bli helare som fotbollsspel. Att det blir så pass bra så att du klarar av att vara där.
I landslaget som de spelar nu, för du följer ju dem. Eftersom jag gissar att du kollar din polare Ludde Augustinsson.
Ja, klar, jag följer.
Och var är det en av de två centrala rollerna som är din roll? Eller skulle du kunna fassa ut på en kant så som det lite var i U21-landslaget i perioden?
Ja, men det är nog mig. Jag tror jag är ganska flexibel så jag tror jag kan spela på. Alltså jag kan ju spela både central mittfältet och på kanten i det här 4-4-2. Det gjorde jag även både i Djurgården och Ja, till och med Groningen, så det är väl för att någon av de fyra ska spela på. Sen vet jag inte riktigt, alltså, jag ser mig själv som central mittfältare grund nu. Där tror jag kan göra det bäst. Jag vet inte riktigt om jag har den här spetsigheten eller snabbheten för att kanske, alltså, på lång sikt hålla på en kant i ett landslag. Det vet jag inte riktigt om jag håller verkligen, om jag verkligen är tillräckligt bra för det. Men ja, alltså, det vet man ju först, och kanske man är där och man kan hålla på den nivån. Men det hade varit kul att se.
Ja, hur starkt mål är det?
Ja, jättestarkt såklart. Det är klart, som svensk fotbollsspelare är det största du kan göra för att prestera ett land. Så det är en jättestor dröm att få med. Det är därför jag, klart, det har varit jättekul att få med på Antonio, för att göra en allaskamp. Det är ju inte riktiga landslag, men det är fortfarande liksom det är ju en landskamp. Så det hade varit oerhört kul att få med där och få spela och få träffa Janne och få se hur de jobbar. Och så. Det hade varit oerhört roligt.
Du känner ju, förutom Ludde, så det är ju många gamla U21-hjältar då från 2015 som är med mer eller mindre liksom i laget. Vad är liksom deras bild av hur landslaget jobbar och hur de...
Ja, de är ju väldigt positiva. Och det är så konstigt klart att det går ihop något oerhört bra om man har slagit liksom både Frankrike och Italien på väldigt kort tid. Och dessutom kommer före både Frankrike, eller både ha från före Holland i en kvargrupp, så... Det är klart att de är oerhört positiva och väldigt, liksom, verkar ha en oerhört härlig liksom, stämning och väldigt kul när de är där. Så det låter ju fantastiskt. Det.
Du är ju fotbollskunnig även utanför plan och så, gillar VM och liknande. Hur går det för Sverige i VM där man ju ställs mot Sydkorea först, sen Tyskland, sen Mexiko?
Jag hoppas det går bra. Jag tror också att det finns goda möjligheter det. Men har man slagit Frankrike och slagit Italien, så finns det ju alltså bra möjlighet att kunna slå egentligen vilket lag som helst med rätt dag. Sen är ju alltid de här mästerskapen är ju alltid ganska roliga. Dels är det ju väldigt intensivt. Så jag spelar ju många matcher på kort tid. Och sen möter jag också lag från lite andra kontinenter. Och nu möter jag Sydkorea och Mexiko. Där fotbollen, det skiljer sig lite grann. Då spelar de inte andra typer av fotboll. Det ska bli kul att se hur man hanterar det. För det är nästan bara, ja, nu möter man Chile igår, men annars möter inte så många länder som kommer från andra kontinenter. Det är oerhört spännande att se de här matcherna, tycker jag.
Åker du dit och står på läktaren?
Jag har nog inte kommit så här långt faktiskt i tanken, men liksom, det hade varit kul att se en VM-match. Jag har aldrig gjort det, så det är mycket möjligt.
Ludde, måste ju kunna ordna biljetter till dig.
Ja, det är nog inte bara jag som man ska biljetter till, men jag kanske kan snacka in med.
Om man går till det största landslagssammanhang, så var ju du med i U21 både 2015 och 2017. Men det är ju 2015 som sticker ut, framförallt din kvittering mot Portugal som gav semifinal. Hur ofta tar du fram det och kollar på det?
Ja, men det gör jag en del. Alltså, den här turneringen var ju fantastisk på så sätt. Alltså, både för laget och för min egen del, liksom, hur det blev där, så var det liksom en otrolig upplevelse. Och det är klart att många gånger kommer liksom titta fram på det målet. Det är i alla fall det viktigaste målet jag gjort, tror jag. Och det är det målet jag är mest glad över att jag har gjort det mot Portugal. Just också för att det kvalificerat inte bara för sen, det kvalificerat även för OS. Och vilket spelat mästerskap där till också. Så det var oerhört stort och fel mål.
Ja, och du har gjort rejäla mästerskap som U21-EM då. Både 15 och 17 och OS 16. Så du har ju mästerskapserfarenhet. Vad var det som inte riktigt lyfte i Polen 2017?
Det är alltså små marginaler i fotboll. Alltså, det kan man säga. Alltså, vi hade ju, alltså, om man skiljer 2015, så hade vi verkligen liksom alla spelare med på något sätt. Alltså, 2017 hade vi faktiskt haft ett ännu starkare lag. Vi hade otroligt bra lag 2017. Vi hade ju kunnat haft Vigge, Ludde och även Kraft, tror jag.
Ja, det vet stämma.
Så vi kunde haft också ett ännu starkare lag vi redan hade. Och så vi gjorde det ju fantastiskt bra 2017. Vi vann ju ändå en kvargrupp med Spanien och Kroatien. Det är alltså... Alltså över en serie är det svårt ju. Att komma före Spanien då över 10 matcher kvar. Det tycker jag är oerhört starkt av ett svenskt lag. Alltså, att kunna göra det. Sen måste vi ändå säga att vi hade ju lite marginaler. Alltså klart, vi gick inte vidare, så vi var inte tillräckligt bra i de där matcherna. Men lite flyt hade vi kanske gjort mål på en straff och en hållt. Som tyvärr Linus Mistad, vi kunde ha ett mål där och hållt det. Och sen kanske hållt två på Polen. Så hade ju sista matchen varit en annan... Liksom, alltså en annan intensitet säkert än vad det blev, och då kanske vi hade kunnat klara det. Men de där små marginalerna var framförallt den stora skillnaden liksom. Och för de inte kom rätt som de gjorde 2015, när vi till exempel fick en straff i slutet och gjorde mål, och jag snubblade in en boll i 19 och Portugal. Varför det blev så, det vet jag faktiskt inte varför det blev så. Det är väl fotbollen i sig kanske.
Tillfälligheterna som styr just det. Hur kände du när för Victor Nilsson Lindelöf, Emil Kraft och Ludvig Augustin, som var ju alla öppna för att spela U21-EM, åtminstone med lite avstånd till mästerskapet. Men ju närmare man kom så förstod man ju att både med klubbar och sånt att de kanske inte skulle få. Hur mycket försökte du prata med Ludde om att han ändå skulle vara med?
Ja, jag gjorde mitt bästa i alla fall, för jag övertygade att han skulle följa med där. Men samtidigt så, jag förstår, alltså, det är klart, just för dem så, där, så hade de, när man etablerat sig som de gjort i A-landslag liksom, och ska byta klubb liksom, till väldigt stora klubbar, och det blir Manchester United så, och inte varit med på ett ganska långt tag i U21, så har man kanske någonstans, vad ska man säga, passerat det. Liksom, de har liksom klarat av den nivån, liksom, vunnit ett guld och gjort det så pass bra liksom, på, i ett A-landslag. De har liksom, de är ordinarie där och gör det bra och spelar liksom, nu liksom, på slutet liksom, varenda match. Då. Och ska upp på en sån där nivå som de har gjort, så kan jag förstå att de kanske behöver ett break också för att liksom, samlas inför en ännu nyare utmaning med United. Vad det blir, men så jag förstår ändå liksom att hur de resonerar. Det är klart för oss som spelare hade det varit oerhört kul att ha med dem. Liksom. Sen hade vi jättebra spelare i alla fall. Vi gjorde det klara för att ett kvargrupp utan dem. Så där. Men det är klart att det är alltid kul att ha de allra bästa spelarna med.
Gemensam nämnare för både att liksom U21-EM-guldet och att Sverige vann den här kvalgruppen för Spanien och Kroatien var ju Håkan Eriksson som var förbundskapten som du hade under lång tid. Hur överraskad är du att han står utan jobb nu?
Ja, men det tycker jag ändå är överraskande faktiskt. Det trodde jag inte att han skulle göra. Jag tror han skulle få något jobb. För jag tycker ändå att han är värd alltså med det jobbet han har gjort. Och det har varit kul att få jobba med honom så lång tid. Första gången jag träffade honom var ju liksom 2012 i Prag lite. I Nordiskt också. För första samling då, den gången då. Och för att se hans, liksom, hur han jobbar och även hans utveckling, alltså personliga utveckling under den här tiden, de 5 åren vi sågs liksom ganska och sågs ofta. Så det tycker jag, och med fantastiska resultat också. Så tycker jag är klart det. Jag hade önskat att han fått ett fotbollsjobb. Tycker jag.
Ja, hur såg du på att förbundet bara släppte honom?
Jag vet inte exakt hur allt så där funkar så här, men det är klart har det varit 6 år som en förbundskapten kanske är det naturligt att man vill byta, men man inte behålla på någonting. Det tyckte jag kanske var konstigt. Jag vet inte hur det funkar eller hur någonting var så här, men det är klart har man gjort ett sånt bra jobb som man har gjort så klart jag tycker att man ska utnyttja den liksom, erfarenhet och den liksom, det han har gjort liksom, att behålla det så. Att han inte fick någon roll där tyckte jag kanske var märkligt. Utan att veta så att hur allt funkar. Men att han inte heller fick något fotbollsjobb tycker jag också. Tycker jag var tråkigt i alla fall. Jag tycker han förtjänar det.
Hur mycket kontakt har du med gamla spelare? För ni blev ju ändå liksom ett rätt tajt gäng. Och med Håkan. Är det någon mer än Ludde?
Ja, jättebra kontakt. Ludde är klart bäst kontakt. Men det är också för att han har man träffat så länge i så många år. Så liksom, första gången jag träffade honom var liksom, när vi började spela samma lag. Det var 9 år så. I hans fall så hörs vi så ofta så där. Så han är väl den man har närmast kontakt med. Men även de andra har jag bra kontakt med. John har en hel, väldigt bra kontakt med. Håkan sms bara för några veckor sedan. Och gratulerar så mycket till att vi tog över serien i Midtjylland. Så jag är oerhört snällt av han. Och de andra har man också. Man har kontakt. Inte lika stor kontakt så där, som jag har med Ludde framförallt. Och John som jag träffar en del ibland. Men man springer på varandra ibland och hörs så här. Så klart att man följer dem också, så man har bra koll på.
Simon, hur mycket tricks tränar du?
Jag vet inte riktigt, men ganska många timmar per dag.
Ja. Kan du visa ett för oss här nu och sätt lite skräck här i chippen så att vi fattar?
Ja.
Kan du följa upp det med någonting i battlen här?
Vad ska jag göra? Ja.
Kan du den?
Nej, men jag ska svara.
Med bollen på pannan, hon är på rygg. Ska han göra en sit-up till och med? Minsan! Oh! Hur känns det här nu innan bollen kommer tillbaka?
Nej, det känns som jag inte har en chans. Det känns som han har redan avgjort den här matchen.
Det där klippet kommer från SVT:s lilla sportspegeln som sammanförde den då 13-årige Simon Tibbling med den stora idolen Christian Chippen Willemsson som fick sig en lektion i bolltrixande av den unge BP-talangen. Många av Europas största klubbar följde Tibbling, men i slutändan var det Djurgården som lyckades knyta honom till sig
och gav honom chansen tidigt i A-laget.
Mot Djurgården, Tibbling, Fesolaho som har med sig Rajan Akso. Mot Tibbling som skjuter. Wow! Vilket mål av Simon Tibbling! Som hamnar lite i kungastolar bland de firande Djurgårdsspelarna. Så här såg det ut när Tibbling gör sitt första mål i Allsvenskan. Har ju jämfört en del med en viss Leo Messi. Så det här var verkligen Messi-klass.
Du lämnade ju Djurgården och på något sätt tror jag många förknippade med Djurgården. Samtidigt har du ju varit väldigt länge i Brommapojkarna. Vilken klubb är det du går tillbaka till när du vänder hem?
Nej, men det är Djurgården. Om de vill ha mig förstås. Jag hade en otroligt bra tid i Brommapojkarna. Jag var där nästan i 7 år sedan. Men jag tog ju själva det här steget, eller fick chansen att ta det här steget i Djurgården då. Och gjorde ju liksom, det var liksom där jag fick spela med. Jag spelade ju inga seniormatcher i BP, vilket är synd. Jag ändå var där så pass länge. Utan alla seniormatcher blev ju liksom i Djurgården och där jag slog igenom. Och där jag fick chansen att bli liksom den spelaren som jag är idag. Så, fast BP kanske var den som fostrade mig till att bli den. Så fick jag liksom ute i Djurgården så där. Och hade otroligt bra tid i Djurgården de 3 åren jag har laget där. Och vi spelade oerhört mycket matcher, roliga matcher. Och var väldigt nära på att vinna en titel en gång, men det gjorde vi tyvärr inte. Och sen fick jag också... Så jag var också väldigt på... Liksom, när jag skulle lämna Djurgården också det, så var Henke och Bosse var väldigt...
Alltså Henrik Berggren, Bosse ja, Andersson.
Var väldigt liksom... ska man säga, de såg spelaren på ett väldigt bra sätt. De såg mig på... De undrade liksom mig att kunna liksom få ett proffsäventyr, tyckte jag. Liksom. De tyckte jag verkligen jobbade för spelarna. Och det tycker jag är ganska unikt vad de gjorde liksom, i den övergången. Så det är också klart att när man får en sån, liksom, sån relation till såna personer i en klubb, så det värmer väldigt mycket för spelare.
Ja, för det var ju lite ironiskt. Min son spelade i Djurgårdens ungdomslag och någon gång när de hade någon höstträff så la de fram en bild på dig. Första gången du satt på bänken. Att liksom kolla här vad Djurgården producerade, eller Djurgårdens ungdoms. Och så visste man ju att du hade knappt varit i Djurgården knappt ett år ens när du satt på bänken i A-laget.
Ja, det var nog mindre ett år.
Ja, precis. Ja, så att just vem som tar äran åt sig. Men du säger själv att BP gjorde var viktigt för dig.
Ja, alltså BP är ju den som har, alltså, är väl den som ligger i grunden både till både människa och fotbollsspelare som jag är idag. Det är de som har ju fostrat den spelaren. Jag var ju där, Thomas Hörström ringde till min pappa när jag var 9 år när jag spelade Grödinge och skulle jag komma och träna med Brommapojkarna första gången. Jag ville inte åka dit egentligen, jag var lite rädd att åka dit, men pappa skulle göra det för det. Han har hört så mycket gott om Brommapojkarna, de kan vara bra på för alla fotbollsspelare och sådär. Jag skulle åka dit och träna med Brommapojkarnas 9 gånger. Ludde var ju där, Augustinsson då, Une Larsson var också med där, Stefano Vetscher som spelade Allsvenskan också. Tim Söderström också. Så det var ju väldigt många spelare då som blev bra också när man kom dit. Men ja, det var, första gången man kom dit så var det var ju så oerhört professionellt. Så det var ju liksom, folk har samma tröjor och shorts och strumpor. Och man skulle ha svarta skor också. Man fick inte ha, vet du,
inga färgade skor.
Man fick inte ha färgade skor då. Det hade jag, så det stack jag ut på så sätt då. Och så var det väldigt, det var Tobias Ackermans tränare som är chefscout idag i AIK. Så det var ju väldigt professionellt när man kom dit. Och det var helt annan värld för när jag kom, när jag var 9 år. Och så kom man in dit och träna och allt var liksom så professionellt. Jag kommer att känna mig helt vilsen för träningen. Det är nog det största jag tagit, tror jag, i min fotbollskarriär. Jag var när jag gick från Grönö till Brommapojkarna. För det var helt nytt. Det var helt vilsen då.
Fanns det någon tid där du funderade på att är det värt det här? Jag menar, du åkte en bit för att spela i BP och det fanns ju en fokus som ju säkert har positiva sidor, men det finns ju baksidor av den fokusen också.
Så jag har alltid spelat för att jag tycker det är kul. Och sen är det klart, du har alltid tyngre och lättare dagar. Så vissa dagar så flyter det allt bara på. Så vissa dagar så är det klart, perioder när det går tunt, då kan man fråga sig om det är värt. Så men jag har alltid liksom älskat fotboll och sen och lärt mig så mycket. Så jag har nog aldrig varit nära på att lägga om. Men sen är det klart att tanken kommer upp någon gång. När det går dåligt och man verkligen säger okej, är det verkligen värt det? Eller är det bara, till exempel man är i Djurgården och torskar 7 matcher i rad som vi gjorde en gång i Allsvenskan. Då är det ju liksom så här. Jag liksom har jobbat hela mitt liv bara för att liksom förlora en massa fotbollsmatcher och må så här varje dag. Det kommer ibland också. Jag kollar alla bra stunder också där du vinner liksom. ett U21-guld med Sverige där du liksom tycker allt är helt fantastiskt och skulle göra vad som helst egentligen.
Hur balanserade du fotbollen och skolan? Som ju är en svår balansgång.
I unga åldrar då? Ja. Jag spelade i Gröningen först. Sen flyttade jag till BP, så gick jag fortfarande kvar då i Gröningen. Så skjutsade pappa mig till träningarna efter skolan. Så när jag var 11 tror jag, 12 så blev det, det var en fotbollsskola så där alla vi gick då. Jag och Ludde och Stefan och Tim Sörström med flera. Vi gick John Gretti också samma skola. Så där vi var både först i Nybohov och sen Aspudden då, så vi gick tillsammans då. Så då pappa jobbade i Stockholm och så lämnade allt av mig på vägen till jobbet då. Så gick jag där, så åkte vi tillsammans alla spelare till träningarna och sådär. Så, då blev det en väldigt bra rytm från när jag tror det var 12 kan det ha varit. 11 eller 12. När jag liksom började, vad kan det vara, sexan kanske det var. Sexan tror jag det var. I Nybohov då och Aspudden sen så. Där man liksom tärde tillsammans i skolan och sen så kunde man åka tillsammans till träningar på eftermiddagen med bråkbakarna, vilket gjorde att man fick en väldigt bra sammanhållning och liksom, det funkade också väldigt bra med skola och fotboll på så sätt.
Det är ju ett nålsöga när man, alltså när man är ung så fattar man ju inte alltid det, att det är kanske några nålsöga man ska ta sig igenom för att dels bli elitspelare i Sverige och sen komma ut och så. Hur resonerar du kring det, att liksom att satsa så hårt på fotbollen?
Alltså, jag tyckte mest att jag mest som ta steg för steg och så. Alltså, klart, min dröm var alltid att bli fotbollsspelare. Det var även att spela Grödinge. Jag fast inte, liksom, då hade jag kanske en aning om hur det blev. Det var kanske först man spelade bombbock när man förstod att det är en tuff konkurrens. Det är en bra bit att när man kan bli fotbollsspelare. Du behöver göra en del och du kommer behöva möta många bra spelare så här, på vägen. Och, men liksom, det, framförallt det jag kände var väl liksom att liksom, att drömmen var väldigt stark att kunna få se också. Och nyfikenhet att få se hur bra kan man bli. Alltså, finns det en chans att kunna bli så pass bra man kan spela i Allsvenskan då först? Eller kan man spela på en högre nivå eller kan spela BP:s A-lag? Utan den här nyfikenheten att se hur bra kan man bli var väl den som drev mig att se om liksom, ja, hur bra kan man egentligen bli om man tränar på ordentligt och gör sitt bästa. Så det var väl största drivkraften egentligen.
Hur gillar du BP:s filosofi? Att, jag menar, de har ju tagit fram väldigt många talanger och det är väldigt mycket fokus på, har åtminstone varit historiskt väldigt mycket fokus på att vinna.
Nej, jag gillar det jättemycket. Han är otroligt bra tid i Blåbockarna. Alltså, som jag sa, alltså, jag hade aldrig varit elitspelare idag utan Blåbockarna. Utan den miljön är den som har gjort mig till elitspelare. Både som spelare och människa har jag lärt mig oerhört mycket liksom, med passningar, med bollteknik och med konkurrenssituationen när jag hamnar på bänk och hur jag spelar. Liksom, även fast det inte är på samma nivå så är det när du är 9 och 10 så i Blåbockarna så är det inte lika bra att spela runt det. Liksom, så, utan där skulle det ändå lära mig liksom att man måste förtjäna sin speltid liksom och ta träning seriöst. Och du måste alltid försöka bli bättre, för annars blir de andra bli bättre om inte du själv blir bättre. Och så hade jag oerhört kul också. Jag fick många bra kompisar för livet. Och oerhört kul att få spela både U21 och med Ludde och OS och U21 med Jakob Uden Larsen. Alltså.
Hur mycket är just kompisar? För jag vet att när jag intervjuade Ludde Augustinsson i den här podden så pratade han ju om hur mycket han lärde sig av John Guidetti och lite att det var John Guidetti som inte drack och då drack inte han heller alkohol då och så. Hur mycket inspirerades du av de andra?
Ja, alltså Ludde och Jakob så inspirerade jättemycket av det som vänner. Alltså, jag kommer ihåg när vi var 9 år, vi bodde i samma rum i Åland på vår första turnering så hela den resan tillsammans var otroligt kul att få spela landskamper tillsammans och sådär. Från U15 upp till U21 och mästerskap och otroligt stort. Sen John, han är ju 2 år äldre så han spelade ju alltid BP:s 92 äldre och gick alltid 2 år äldre i skolan. Så där. Men han var ju också jättestor idol. Alltså han var väl mer en idol då, kan man säga. Liksom att han var ett föredöme hur han var på så sätt. Att han alltid seriös. Han var inte den bästa spelaren jag såg han första gången. Liksom. Det var han verkligen inte. Han var duktig. Alltså han var väldigt bra spelare. Men han var inte den bästa. Det fanns många andra spelare som var så betydligt bättre än vad han var, mer talangfulla och man trodde att okay, de här kommer nog gå mycket längre än vad John kommer göra. Men John, han hade liksom den där utstrålningen, energin och seriositet som man kunde se från liksom, väldigt långa avstånd. Man såg det både i skolan och i fotbollen. Och, han tog enorma kliv sen. Framförallt när han, från han var 14 eller 15, när han liksom exploderade liksom, och såg att okay, nu bara liksom, drar han iväg och så flyttar han till sitter där och jag träffade någon när han var där i Manchester också. Det var oerhört kul att se hans utveckling. Och sen när han kom tillbaka också till Blåbockarna. Det var också i Blåbockarna när han kom tillbaka där och bara lyfte hela laget. De låg liksom, Han har legat sexa, kan ha gjort det. Tror jag allsvenskan någon gång när han var där. Så han lyfte dem så åt mycket. Det var kul att se hans betydelse för laget.
Du själv var ju också eftertraktad och var och provtränade med Manchester United, Bayern München, Heerenveen, Ajax och så. Varför blev det ingenting med de klubbarna?
Jag var ju två gånger i United där jag också sista gången träffade. Då satt jag med chefskapen där som sa att de ville ha mig. De ville vara med till United så där. Och då så ringde de hem till mina föräldrar så frågade om jag skulle komma ner. Men då har jag pratat med mina föräldrar så här så vi tyckte inte, alltså det var liksom inget, jag ville inte helt enkelt gå dit helt enkelt. Utan,
du eller, nobbade Manchester United?
Ja, eller mina föräldrar sa var nobbade. Jag nobbade dem via mina föräldrar som sa att jag inte skulle komma dit då.
Hur resonerar du där? Det måste ju ändå varit svårt. För,
jag menar... Ja, alltså, det var svårt. Jag ville egentligen till Ajax då. Det var väl det som var att jag hade bestämt mig för att skulle jag flytta utomlands skulle jag flytta till Ajax eller så blir jag hemma. Och så var jag United och Ajax den där våren då. Framförallt, det var bara mycket tidigare sen. Men sen jobbade jag faktiskt på att åka till provspel igen till Bayern München på den året. Då åkte jag bara till United och Ajax.
Så Bayern vill ha det en gång till?
Ja, de vill ha det på till provspel. Sen vet, och det var lite typ det avgörande provspel. För den sommaren kan man flytta. Den sommaren när jag ska fylla 16 får man flytta den sommaren först då. Så den sista våren då kan man säga. Och så åker man dit på hösten. Så gjorde jag också, då var jag på den hösten var jag i United och Ajax. Så jag var Bayern München på sommaren eller på våren någon gång. Och så åker jag dit en gång till och sen brukar man oftast... Om man då klubben vill ha en så kan man flytta på sommaren då. Och då nobbade jag faktiskt Bayern München och Chelsea faktiskt åka dit då. För jag kunde inte åka överallt utan jag började vara i skolan och sådär. Så åkte jag till United och Ajax då. Och då ville jag faktiskt, båda klubbarna ville faktiskt ha mig då. Det sa de i alla fall till mig då, när jag satt på sådana här, typ som vi sitter nu, sådana här möter då. Och då hade jag väl bestämt mig liksom att jag ville gå till Ajax då. De hade lite, det var lite olika säljsnack på klubben kan man säga. Där United när jag satt med dem, då sa de mer liksom att ja, typ, du får komma hit och så får du liksom, det är liksom grattis, du har liksom chans att komma hit, men sen är det upp till dig om du vill ha någonting här att göra typ. Utan det var ganska, i så stor klubb som behöver klubba sälja in spelet, det är bara fantastiskt, man får en chans att gå till United. Så det var lite annorlunda snack, medan Ajax var med liksom att vi vill jättegärna du kommer hit liksom och vi ska hjälpa dig här liksom. Och så satt det där på stan och sa bara, vi tror att om 2 år så kan du spela ute på Amsterdam stad. Så lite annorlunda säljsnack sådär. Sen är det ju snack, men lite annorlunda hur man vill ha spelare sådär. Så det känns lite tuffare i England kan man säga än vad det var i Holland då. Så då hade jag bestämt att jag ville gå till Ajax i alla fall. Men ja, det blev tyvärr inte.
Varför blev det inte det?
Jag vet faktiskt inte att det där blev sådär. Alltså, min pappa hämtade upp dem på flygplatsen. Så körde han dem till Grimsta där. Så skulle de möta Beppe där. Så kom de tyvärr inte överens och... Ja, jag vet inte exakt vad som hände faktiskt egentligen. Jag har hört många olika historier. Jag har faktiskt ingen koll på det. Men då kom jag fan inte överens med på Ajax om en övergångssumma i alla fall. Så jag blev kvar bland pojkarna.
Hur kändes det?
Ja, men det är klart. Det var lite... Jag hade också lite tufft då bland pojkarna. Så det var faktiskt rätt jobbigt tyckte jag nog. Jag hade sagt så här. Jag hade inte tänkt så mycket på det. Så, men då skulle man ändå ljuga om man sagt så här. Jag hade tänkt på hur det skulle vara. Om man hade gått dit då när jag var 15 liksom. Många av dem här, till exempel, det var två danskar som gick dit samtidigt som jag skulle ha gått dit. Som fick väldigt fin utveckling och fick spela matcher. Såklart,
vilka var det?
Victor Fischer. Sen tror jag Lucas Andersson gick dit. Men han kanske gick dit 8 år senare till mig. Men det var i alla fall två i samma ålder där som fick väldigt fin utveckling. Och Eriksson hade precis fått sitt stora genombrott då. Han hade flyttat dit i samma ålder som jag var. Alltså 2 år tidigare, han är 2 år äldre då. Så han hade precis fått sitt genombrott där också. Så det hade varit kul att se om han hade kunnat utvecklas ännu mer i Ajax till exempel. Kommer man aldrig få veta det. Man ska inte gråta eller spillmjölk. Men det är klart, någon gång har man velat se vad som man hade kunnat hända om man hade fått den möjligheten att gå dit.
Men vilken status var det bland er unga talanger när man åker runt på sådana provspel?
Ja, men det är klart att det var status. Och så där, att folk tyckte det var häftigt. Man fick se dem där. Liksom Carrington och Bayern München. Och Ajax, det är fantastiska klubbar. Alltså,
men när du är på Carrington, Manchester United, träningsanläggning. Det är inte så att Sir Alex Ferguson kommer och hämtar dig.
Nej, men han kom och hälsade dock. Det gjorde han faktiskt. Alltså, han var oerhört trevlig för det. Det var oerhört häftigt att se en sån stor person som han är. Liksom, bara komma fram så där ödmjukt och hälsa på mig. Alltså, jag är bara 15 och satt med Tommy Sörsen när jag skulle prospa. Så han kom ändå fram och hälsa. Så det var oerhört mäktigt. Han verkade lite trevlig på det lilla intrycket jag fick.
Hur mycket pengar rör det sig om det var liksom... Skulle man ändå få rätt bra betalt?
Ja, men det tror jag man får ändå. Alltså, jag vet inte exakt hur det blev sådär. Alltså, jag minns inte exakt heller exakt vad avtalen var. Men det är klart, det är nog, jag har nog fått mer där tror jag än vad jag fått, vad fick jag när jag var i Allsvenskan.
Du, istället hamnar du i Djurgården, vad är det som gör att det lyfter för dig? För det går ju rätt snabbt från att du går dit och till att du spelar.
Ja, framförallt tror jag att jag, Johan satsade ju väldigt hårt på mig när jag kom dit. Så jag fick ju liksom, direkt när jag kom dit så fick jag ju träna med A-laget i stort sett. Jag fick gå med direkt på träningsläger och så fick jag spela åt mycket matcher både med U21 och U19. Så jag matchade väldigt hårt så där, och fick direkt upp och känna på det var med A-laget där. Och när Magnus Persson tog över det under 2011 kanske så var jag med väldigt mycket A-laget direkt där, och fick liksom vara med och träna konstant egentligen och blev lyftad där på... Ja, på hösten där liksom. Och sen så rullade det på där rätt bra ändå. Och så fick jag starta på helt plötsligt på sommaren där. Jag vet inte, alltså, det bara blev så. Helt plötsligt fick jag bara chansen att starta. Och sen fick jag spela. Så här är det otroligt. Det gick otroligt snabbt från en bra pokerna till att jag fick spela allsvenskan. Varför vet jag inte. Det är väl fotbollen. Ibland tar det bara fart. Det går väldigt snabbt båda. Båda vägarna. Den gången gick det fort, väldigt fort uppåt.
Vad ser du som det viktigaste anledningen till att du har lyckats som spelare? Att ta det här klivet från liksom ung och lovan?
Jag tror miljön framförallt. Alltså den miljön jag kommer ifrån. Att alltid göra sitt bästa. Och haft spelare runt omkring mig som har lyckats. Jag har sett personer liksom i all tiden runt omkring mig liksom ta de här stegen, Albin Ekdal, John Gretti, Mikael Bonos. Jag har sett alla de här Nordfeldt att de kan lyckas. Och det har liksom varit visat att om de kan lyckas så kan jag också göra det. Om jag bara jobbar tillräckligt hårt och såklart har lite tur och har marginaler på sin sida. Men jag tror framförallt att när man ser liksom de övrigheten liksom lyckas som fördömer så är det lättare att undra också liksom att ta efter. Liksom. Så jag har varit i en miljö där jag liksom alltid... har lärt mig väldigt mycket och fått spela med många bra spelare och hela tiden tävlat mot de bästa. Jag har alltid spelat mot de bästa spelarna hela tiden. Vilket har gjort att jag klarat av den i måndag, tror jag.
Du hade ju, många i din generation har ju sett upp till Zlatan, och det har ju säkert du också gjort. Men du hade egentligen en annan spelare du såg upp till som var lite av din idol.
Ja, det är Chippen där. Christian Williamson hade jag som stor idol. Säkert såg jag upp till Zlatan också, självklart. Men jag tyckte väl att Chippen påminner lite grann om mig själv just då. Vilket gjorde det var lätt att relatera till honom då. Jag tyckte om hans spelstil framförallt. Så. Han såg jag väldigt mycket upp till.
Har du stött på honom i karriären?
Jag mötte honom. Fast han var inte med i matchen. Det tyckte jag var så tråkigt. Han kom ju hem den där 2014, den där hösten. När han, i allsvenskan till Mjällby. Och så kommer med mig till Tele2 och säger att det här blir perfekt. Då kommer jag få möta Chippen i en match. Men då hade han tydligen spelat några dagar tidigare. Så då var bänken var hela matchen. Så det var oerhört tråkigt att han inte spelade den matchen, tyckte jag.
Vad var det han hade som du gillade?
Jag gillade hans liksom, den här energin. Alltid liksom vilja visa sitt kunnande. Liksom. Alltid liksom, varenda match liksom, gör det han var bra. Vilja utmana liksom, den energin. Liksom, alltid vilja göra sin gubbe. Alltid vilja liksom, göra sitt bästa på matchen.
Just det här att han var artist. Men på något sätt ska man ju artist göra bra grejer. Men man ska också göra poäng. Hur mycket tänker du på det?
Ja, det är klart som alla spelare som man gör poäng. Och tyvärr har inte jag gjort tillräckligt mycket poäng. Man kanske borde göra. Men jag hoppas väl att jag som många andra spelare också kunna få till det. Kunna göra mer poäng. Nu har jag fastnat målrekord i Brömby i alla fall på en säsong. Så man får börja någonstans. Men det är klart min förhoppning är att jag i framtiden ska kunna bli en mycket bättre poängspelare.
Hur mycket har du lärt dig av ditt jonglerande? Vad är det ditt rekord är på 4000 någonting?
Alltså med tennisboll är det 4000. Sen med stor boll så är det 16 008.
Okej. Okay. Hur ofta kör du nu?
Jag jonglerar väldigt sällan. Jag har sagt någon gång till mig att jag ska slå det rekord. Men jag tror inte jag kommer orka göra det tyvärr.
Hur lång tid tar det?
Det tar 16 008 tar 2,5 timmar ungefär tror jag med en stor boll. Jag var 11 år så det var ganska länge sedan.
Så att du har lagt ner det hela?
Jag har lagt ner det faktiskt. Men jag la väldigt mycket tid på det när jag var yngre.
Du är ju även lite nördig i fotbollsmässigt. Hur mycket följer du dagens fotboll?
Jag följer jättemycket. Ja, jag är nördig. Det är jag faktiskt. Jag ser väldigt mycket fotboll. Och tycker det är väldigt spännande när Allsvenskan ska börja. Det tycker jag är väldigt kul att se. Och sen är... Ja, jag ser ju mycket fotboll. Jag ser ju Premier League, Champions League och La Liga. Jag ser väldigt många olika typer av ligor. Det gör jag. Men jag tycker det är väldigt kul att se Allsvenskan framförallt som jag... eftersom det är, eftersom jag är från Sverige och det är liksom våra liga kan man säga.
Vem vinner Allsvenskan 2018?
Man vill ju säga Djurgården, men hjärtat säger Djurgården, men sen tror jag ändå kanske att hjärnan tror mer på Malmö.
Får vi se Simon Tibbling i Allsvenskan framöver?
Ja, det hoppas jag verkligen. Det är framtiden kommer spela Allsvenskan. Det är, framförallt så hoppas jag att drömmer om att spela Djurgården igen, så det hoppas jag att jag kommer få göra. Så det allt handlar ju om timing och både för en själv och för klubblag och sådär. Men jag hoppas verkligen att jag kommer att spela både Allsvenskan igen och Djurgården.
Stort tack för att du tog dig tid.
Tack själv.
Podden är producerad av Olle Junell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och som vanligt är vi tacksamma för all form av feedback, oavsett om det är kritik, idéer, tankar eller önskemål. Enklast är att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Twitter, Instagram, och då gäller Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.